Du lyssnar på Klockan 01.01.01 av Kerstin Göransson Ljungman, uppläst av mig, Lilly Bigestans. 1. Wikstrands hus var fashionabelt. Mycket fashionabelt. Innan det hade byggts var Wikstrand bara ett av de många skånska fiskelägena som om sommaren bytte skinn och blev badort, och folk från de närbelägna städerna strömmade dit med buss, cykel och bil och lägrade sig på den långa vita sandstranden. På den tiden var det vanligt folk med massexkorgar, termosflaskor och pilsnerpavor som njöt av sol och bad. Nu var det annorlunda. De finaste siffrorna i taxeringskalendern och ett och annat namn ur adelskalendern sträckte behagfullt ut sig i den mjuka, heta sanden och doppade sig i de salta vågorna. En och annan golddigger och högfärdsgalen Medelsvensson slank väl med ibland, men de blev snart uttittade, och förresten betydde de så oändligt lite jämfört med de andras prakt och glans. Det var inte utan att Wikstrands hus AB hade haft en ovanlig tur med den badorten. I behaglig tid före kriget hade bolaget förvärvat hela badstranden och en stor areal i utkanten av det lilla samhället. Och 1938 invigdes det lyxuösa hotellet med sin stora restaurang, sina bungalows, tennisbanor och dyrbara golfbana, där redan samma år nordiska mästerskapen i golf spelades. Och endast kriget hindrade att den stora västkustregattan förlades dit 1940. Men nu skulle den i alla fall gå av stapeln där, liksom NM i golf. Så det var inte underligt att vartenda rum i såväl hotellet som de många småvillorna var upptingade månader i förväg. Det var inte bara den svenska eliten som fann sin väg dit. Nu när kriget var slut började också utlänningar hitta till den nya, underbara svenska badorten, där allt gjordes för att ransonering och restriktioner inte skulle märkas. Wikstrands hus var rakt inte ett sånt ställe som Mattias Bäckholmen skulle ha valt för sin semester. Men det var knappast frivilligt han kommit dit. Han måste erkänna att den snöda mammon hade en stor förmåga att narra honom att göra saker han inte ville. Mattias Bäckholmen hade gjort sig ett namn som porträttmålare. Sålt sin själ, sa han själv, när han målade den ena direktören och konsulinnan efter den andra och tänkte på alla de konstverk han egentligen skulle velat skapa men aldrig fick tid till. Och nu skulle han tillbringa 2 veckor på Wikstrands hus för att måla ett porträtt av direktör Bengtssons båda småflickor ute på sandstranden med sol, luft och hav och brunbrända nakna ben och solblekt linhår. Enkla och naturliga barnungar lekande i sanden, så som endast små miljonärsbarn kan leka, tänkte Mattias förargad. Men 14 dagar på ett sånt där lyxhotell alldeles gratis och 3000 för porträttet var ju inte att förakta. Bra reklam också. Slaskspaltskribenter och veckotidningsfotografer skulle nog inte glömma bort honom alldeles. De kunde väl bli trötta på generaldirektörer, skådisar och grevar och alla deras fruar och fruntimmer, olika för var säsong. Och så kanske han fick flera beställningar på porträtt, och det kunde aldrig skada, så dyrt som allting var nu efter kriget. Och skatterna! Mattias suckade bara han tänkte på dem. Ju mer han arbetade och målade, ju högre blev skatterna, och ju mindre tyckte han att han fick över att leva på. Han hade till och med funnit att han inte kunde skaffa sig den lilla bil han längtat efter att få köpa under hela kriget. Det vill säga, samma bil var det ju inte. Den han nu ville ha var 1946 års modell. Och hans gamla Nash från före kriget lönade det sig inte att skaffa nya däck till och sätta i stånd. Mattias var faktiskt en av de få gästerna vid Wikstrands hus som inte behövde ett av den långa raden garage in till hotellet. Inte hade han båt heller, så egentligen kände han sig ganska handikappad. Han spelade inte ens golf. Och eftersom han skulle måla på de där...